Vi har idag en söndag som med temat förvaltarskap. Och en av texterna läser jag direkt från första kapitlet i Bibeln. Gud sade, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser. Boskap, kräldjur och vilda djur av alla arter, av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sade, vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himmelens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud sade, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Inte minst blåbären och kantarellerna. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där fanns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Nu ska vi få höra Claes dela lite tankar. Jag tror att Claes fick inspiration förra söndagen. Så det måste, den har ju växt till sig under veckan, så att ser vi fram emot. Herre, vi ber för denna pengarna som samlats in, att de ska användas väl till din ära, till din tjänst i vår församling. Så ber vi för Claes som ska tala. Och för oss att vi ska ha öppna hjärtan. Ta emot ditt ord till oss tillsammans och var och en. Amen. Varsågod, Claes.
God morgon och Guds frid allsammans. Jag får väl förklara det där, du sa det sista. Det är så att Sven predikade förra söndagen, Sven Reichman här, om andlig klarsyn. Och vi kände en stor inspiration av det. Och sen var Per framme, som sitter vid ljudet längst ner, och vittnade om en upplevelse av Guds glädje. Och så tänkte jag på den här texten idag. När Gud ser vad han har gjort. Ni vet, han skapade punkt för punkt olika saker. Och efter varje sak så uttrycker han, och han såg att det var gott. Och jag tycker det verkligen ger uttryck för en glädje. Och Gud vill att den här glädjen ska smittas över oss i det här med förvaltarskap. Jag tror att om jag minns rätt så predikar jag även samma söndag förra året av någon anledning. Och det handlar om förvaltarskap, så jag ska inte uppehålla mig så där jättemycket vid det temat. Och vi ska veta det, att i det här ingår så väldigt mycket. Det handlar om det vi var inne på, förvaltarskap när det gäller det Gud har gett oss i skapelsen. Om naturen, om oss själva. Och jag är så fascinerad av detta med att när jag tittar ut och ser vad Gud har gjort, så blir jag bara gladare och gladare. Och jag upplever en sån tacksamhet över att Gud har gjort detta för mig. Och när jag läser och studerar på olika sätt, Och jag har läst om hela kosmos, om universum, om planeter, om stjärnor och allt. Och ser Guds storhet i detta, då blir jag glad. Men när jag ser också in i mikrokosmos och läser om det område jag kanske inte förstår mig så mycket på, men ändå anar lite av. Man tittar på cellerna, man tittar på de minsta beståndsdelarna som finns och ser hur allt fungerar. När jag ser balansen i den här natur som finns runt omkring oss, så kan jag inte annat än glädjas över att Gud finns i detta och jag ser spåren av honom. Och det gör mig glad. Och jag skulle önska att alla människor blir smittade av det. Men i avslutning idag på denna predikan så vill jag tala om att det finns tillfällen när Gud inte är glad. Jag är säker på det. Och när Romarbrevet 1 tar Paulus upp den biten och berättar om att trots att människor ser allt detta. Och jag ser det allt tydligare och tydligare idag. Jag jobbar inom skolans värld och ser hur svårt det blir nu idag att kunna hävda till mig inför barnen och ungdomarna att Gud är skaparen. I närmaste är det förbjudet att kunna göra det. Och det här är allvarligt. Därför det här är ju grunden för vår tro. Gud som sa sitt vardeljus från första början, som satte igång allting. Det är ju han som bor i mitt hjärta under över under. Det är han som finns här. Och Paulus skriver om detta också i andra Korintbrev 4. Om att den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen. Så att det inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren. Oss som era tjänar för Jesus skull. Ty Gud som sa, ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskap om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Och där står du och jag som kristna idag. Att Gud kallar oss på nytt tillbaka. Han vill även att vi kristna ska omvända oss. Och det kommer därför handla om omvändelse. Därför vi behöver komma tillbaka till ursprunget, det som läses om här från början. Vi behöver komma tillbaka till källan, till allting. Och känna att det bränner här inne. Han har kallat oss och vi ska utstråla hans härlighet. Vi ska smittas av honom. Smittas av Guds karaktärer och där glädjen är en av dem. Det blir större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig, Lukas 15. Det är inte så länge sedan jag predikade över detta ämnet och då handlade det om förlåtelse den gången. Och det här är ett kapitel som kallas för evangeliet, evangeliet av en del. Därför det handlar om Guds kärlek mot sådana som ångrar sig. Jesus berättar det här för kritiska människor. Och de flesta är säkert troende på ett eller annat sätt. Hans motståndare menade, och det känner vi till, att syndare, de som inte levde på rättfärdigt sätt enligt deras sätt att se, de skulle stötas bort och förkastas. De ska inte få leva knappt. Men så chockerar Jesus dem. Han erbjuder dem istället kärlek och nåd. Och det här var från liknelsen bortsprungna fåret. Det kanske ni kände igen. Och det här fåret fick all uppmärksamhet i den liknelsen. En herde som målmedvetet bestämmer sig för att den förlorade ska återfinnas. Det var alltså omsorg, inte något egenintresse som var drivkraft. Och när det här förlorade var återfunnet så blev det buret. Det fick all hjälp och stöd det behövde. Och Jesus uppmanar de som är kritiska. Var glada nu. Jag är glad. Gud, far är glad. Över att det finns någon som har vänt om igen. Jesus åhörare, de hade fel tankar. De trodde att Gud blev glad när man utrotade syndarna. Men så var det inte. Han blev glad när de kom hem, kom tillbaka. Det skillnar det. Och det är det det handlar om. Guds glädje är som störst när människor vill komma tillbaka till sitt ursprung. Och det ryser inom mig när jag tänker på det. Här ligger hela vår kallelse som kristna. Vår uppgift är att få människor att komma tillbaka till Gud. Det är vår huvuduppgift. De här som man diskuterar med, som vi kallar för fariser då, ett slags religiös parti på den tiden. De var ordryttare, de hade förlorat kärleken till de svaga. De här svaga orkade inte leva upp till regler, förbud. De missade allra viktigaste, älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och din nästa som dig själv. Jesus gav bergspredikan en mönsterbön, Fader vår, och där står det bland annat: låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och Guds vilja är omvändelse, att Guds rike ska tåga in i våra hjärtan så vi får åter reflektera den här härligheten från Gud som läste om i andra Korintierbrevet 4. Guds kärlek är det som ska presenteras, för det är den som ger glädjen. Den uttrycktes en gång för alla när Jesus dog för oss människor. Det så talas om gamla testamentet, vika alla vilse som får. Det är en oändlig kärlek, helig, suverän. Den är gripande, den är utmanande. Den planlägger vår egen individuell och den allmänna frälsningen. Men Gud har tålamod med oss och han väntar. Han har barmhärtighet. Han vill att vi ska komma. Men han ger oss tid. Men det är inte oändligt. Det finns ett slut. Nåden innebär att det finns förlåtelse utan jag behöver prestera någonting. Det handlar bara om att vända om. Säga sitt ja. Guds nåd ger frälsning. Nu för tiden har människor, har jag märkt när jag har samtalat, Man förstår inte alltid nåden i sig själv, vad det innebär. Det var lättare att förklara förr när man talade så mycket om benådning. Därför att vi har fått en slags tro att vi är väldigt goda i oss själva. Och det stämmer inte. Det är inte så med oss människor. Utan Gud vill komma in i våra liv för att vi ska bli goda. Och det är något annat. I inledningen här så var vi inne på det här med rättfärdighet, även rättvisa. Det är inte nödvändigtvis samma sak. För Guds rättfärdighet är någonting annorlunda än den rättfärdighet som presenteras ofta idag. Utan Guds rättfärdighet är när Guds vilja sker i ditt och mitt liv. Det är Guds rättfärdighet. Och Jesus är min Herre. Och frågan jag behöver ställa mig, varför tillåter jag min lojalitet att delas och Gud inte har hela mitt hjärta? För först då så är det Guds rättfärdighet som styr mitt liv. Men vi var inne på det här med Guds glädje. Den bygger på någonting speciellt. En glädje över att Gud har gjort någonting för mig. Att Gud har gjort det här goda, skapat. Men också framförallt en uppriktig tacksamhet över vad Jesus gjort för mig i mitt liv. Ty av nåd är ni frälsta, säger Paulus i Efesierbrevet 2. Inte av er själva, utan genom tron, det är Guds gåva. Vi har hört om exempel, Zacchaeus sjöng vi om. Ja, bara nåd fick han komma, han var en syndare. Matteus som blev en apostel, en lärjunge. Han var i samma situation, en sån där som var utstött för att han missbrukades det förtroende han skulle kunna få genom att sköta sina affärer på rätt sätt. Vi har läst om den här kvinnan vid Sykarsbrunnen, Johannes 4, som inte vågade gå ut tillsammans med andra kvinnorna utan smög själv ut vid en tidpunkt på dagen då det inte var så lämpligt egentligen, och så finns Jesus där för henne. Och pekar på henne. Han bryr sig om. Han vill omvändelse. Han försvarar aldrig synd. Men han älskar syndaren och han är försoningen för våra synder. Han vill ha oss hem. Och han säger längre fram under sin livsgärning mot slutet i Johannes 15: detta har jag sagt er för att min glädje ska vara er och er glädje ska vara fullkomlig. Det han har förkunnat, det han har undervisat om, det är för att den här glädjen ska smitta oss. Jag nämnde förut att man hade inte förstått hur den Gud var. Man kände till Guds vrede över synd, men man hade missat hur den Gud är. Och Jesus, som är Guds uppenbarelse bland oss, Gud kommer till oss som sonen. Han visar genom sitt liv de egenskaper som han vill smitta oss med. Hans glädje ska vara i oss och då ska bli en äkta glädje. Och det här säger undervisaren bostadslös Jesus, som inte hade så mycket att komma med rent materiellt. Han hade inte en egen sovplats väldigt ofta. Troligtvis sov han på den hårda marken, ibland kanske hos människor. Han hade bara sina fötter att gå med. Han var säkert ofta hungrig. Han visste vad regn och kyla vill säga. Och runt omkring honom fanns en massa elände med sjukdom och annat. Han blev förlöjligad, han blev lynchhotad. Han blev kallad för galning. Han missuppfattades av många människor. De var intresserade av honom för att de ville se det som de tolkade som massa tricks när han gjorde under miraklet. Och när han var populär så ville de synas samma som honom. Men sen var många beredda att döda honom. Han anklagas för brott han inte begått. Och det var falska vittnen. Han hade ingen försvarsadvokat. Han lämnade scenen tomhänt som det verkade. Begravde sin lånad grav. Men ändå är det en Jesus som ger oss glädje. Han borde varit förtvivlad, bitter, exploderad, ilska om han hade fungerat som vi. Men Jesus var glad. Och det märks i texten. Tänker ni på när han drar till sig barnen? Jag blir glad när jag hör barn här. Jag blir det. Jag känner stor glädje i det. Och ni vet att barn dras ju inte till sura människor normalt. Utan de dras till människor som har en annan utstrålning. Han skapade inte fördömelse, därför trängdes människor runt omkring honom. Och de lyssnade och lyssnade. En del upplevde att deras eget liv dömde dem. Och så kan du ju också göra. Och det gjorde de när de lyssnade. Men det var inte Jesus han dömde. Han utstrålade nåd. Jag är helt övertygad om att om vi träffat honom på det viset i helt mänsklig gestalt, så hade vi upplevt detta. Det fanns en glädje hos Jesus. Även när han var fattig och blev förskjuten. En envis glädje som vägrade att slås ner av svårigheter. Och det var en glädje vars rötter går ner i djupaste berg. Det var en helig glädje eftersom det inte var av denna världen. Och det som är heligt, det är sånt som hör ihop med Gud. Och Bibeln handlar faktiskt väldigt mycket om glädje. Det finns vrede över synden, det vet vi. Men har ni tänkt på hur många gånger det berättas om fester? Om fest kan vara uttryck för glädje i Guds rike. Och 14 kapitlet i Johannes evangeliet säger någon till Jesus: salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Och vi är bjudna till en sån fest. Men alla tackar inte jag. Ni vet liknelsen som förlorade sonen. Det är bröllopsfester. Det är fest hos det som kallas syndare, Zacchaeus bland annat. Fest hos fromma och Jesus är med. Och det handlar om fest i himlen. Fest när Jesus kommer tillbaka. Fest vid det himmelska bröllopet. Och Jesus talar om sin glädje som alltid ska vara hos oss. Trots att han hade levt under svåra omständigheter. I Jeremia säger Herren i 9 kapitlet: den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Men den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig. Att jag är Herren som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag. Och Mika uttrycker och utbrister i 7:e kapitel sin bok. Du har lust till nåd och du ska åter förbarma dig över oss och trampa våra missgärningar under fötterna. Ja, du ska kasta alla våra synder, deras synder, havets djup. Vi tänker ofta på Gud i förhållande till våra egna mänskliga begränsningar. Det kanske inte är så konstigt. Men det finns också en tendens till att människor försöker konstruera en gudsbild som inte stämmer med det vi ser i Bibeln. Och Bibeln lär vem Gud är. Det är till och med när man talar om att hans namn är Jag är den jag är. Han är alltid, han kommer alltid vara, alltid funnits. Han är den han är. Och om vi försöker ge Gud andra karaktärer än de han har, som är han, som beskrivs i Bibeln, det här med heligheten, som också kan innehålla vrede över synden, men också kärleken, glädjen, friden och andra egenskaper som Bibeln lär ut. Om vi smädar det och hånar det genom att göra andra gudsbilder bara för att ska tillfredsställa oss, då är det faktiskt allvarligt. En gudsbild efter mitt eget tycke. Det beror ju på vilket sinnestillstånd jag är i och vad det utvecklas från. Du kan ju inte ta stearinljus här och jämföra med solen. Det finns ingen möjlighet, utan den blir bara en symbol. Och egenskapers egenskap hos Gud, den som omfattar allt andra, det är ju heligheten. Gud är helig. Vi läste ur Psaltaren här i inledningen, och många av psalmerna handlar om detta. Och det är en absolut moralisk fullkomlighet som inte anpassas efter något mönster, som vi inte kan uppnå, men vi gärna behöver smittas av och leva in i. En som oanvänd eller inom citationstecken namnkristen tror inte på en helig Gud. Man kanske kan ha yttre saker som låter som man tror på det. Men när man har vaga föreställningar om en sentimental Gud som tillåter precis all synd och vad som helst, då tror man inte på en helig Gud. För heligheten påverkar oss. Den gör oss ödmjuka, påverkar vårt sätt att leva. Den ger en medvetenhet om våra brister och även synd. Och den leder oss till korset, där vi upptäcker att det finns nåd, det finns kärlek, det finns glädje, det finns frid. Världens rusarna gör idag på grund av att vi inte fattat vad det här är för någonting. Guds kärlek gör försoningen, det vi kallar för korset, möjlig. Men heligheten hos Gud gör korset nödvändigt. För att komma tillbaka till inledningen. Varje gång Gud hade gjort någonting när han skapade, han gjorde ljuset, så såg han att det var gott. När han gjorde land och vatten, så säger Bibeln, han såg att det var något bra, det var något gott. När han gjorde all grönskan, allt som fanns, så säger han samma sak. Och när han skilde natt och dag åt, så sa han, det är något bra. Och det handlar om något som är bra för oss. Och när Gud skapar levande varelser i vattnet och på land, så ser han det var bra. Och när allt är klart, så tittar han tillbaka och ser vad bra. Här är någonting som är bra, ska vara bra. Och tanken är att det är till detta vi ska komma tillbaka. När vi lever som Gud vill att vi ska leva. Gud vill ge oss trygghet i denna tiden. Han vill ge oss beskydd. Gläd er inte, säger Jesus, Lukas 10, över att andra lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Den här glädjen kan vi uppleva tillsammans i församlingen. Precis som första kristna församlingen som höll samman dag och natt och möttes i templet, så aposteln 2 om det här. Och de höll måltid med varandra. Och det var en jublande, uppriktig glädje och resulterade i att de var omtyckta av hela folket. Och varje dag lät nya människor kom till tro och förena sig med dem. Och gamla testament likadan, när de upptäckte Guds ord på nytt i Nehemja, som talar om det, man hade byggt upp staden, muren runt staden i Jerusalem efter återvändande. Och de var glada då, för Gud gav dem stor glädje, står det. Psalm 43 talar om att när vi får komma till Gud, det uttryck som att komma till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, då kan jag tacka. Och då väljer tacksamheten fram. Och till med det här bibelordet jag ibland, när man ska fira riktigt gamla människor, så tar man fram egentligen dystraste boken i Bibeln, men här predikar man, där står det faktiskt, man tänker inte så mycket på sina livsdagars gång, för det är Gud som ger glädje i hjärtat. Men Gud blir inte glad när det inte blir som han har tänkt. Och då vill jag läsa lite från Romarbrevet 1 här, det jag nämnde i början. Och vad är det han inte blir glad över? Jo, Guds vrede uppenbaras för himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses, uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fast de kände till Gud, prisade honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindas av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Och jag ber till Gud om att det här ska uppenbaras framförallt bland oss kristna. Så att vi ser på nytt. Så att vi ser Gud. När Nikodemus, vet den här sökande farisén, rådsmedlemmen, söker upp Jesus mitt i natten tydligen för samtal och frågar efter hur kan jag vara med i Guds rike, och ge svar, du måste födas på nytt. Hur kan jag födas på nytt? Och Jesus säger att om du inte blir född på nytt så kan du inte ens se Guds rike. Det är det handlar om. Låt oss födas på nytt. Låt oss komma tillbaka till källan där vi är hemma. Och jag är så glad för vad Gud har gjort i våra liv. Och längtar efter att många, många fler människor ska få uppleva detta. Det handlar inte om vad du och jag gör, vad vi presterar. För allt vi får av Gud är nåd. Men det handlar om att vi får säga ja till att det är han som är Herre. Att det är han som är skaparen. Att det är han som är helig. Och det är han som ger nåd. Låt oss be. Tack Jesus för vad du gjort för oss. Att du gav oss försoningen. Och det får vara en källa till glädje för oss. När vi får i tacksamhet ta emot förlåtelsen. Åh Herre. Förlåt oss att vi så många gånger tvivlar på och går bort från dig som är all ursprungskälla. Förlåt oss förnekelsen av dig som skaparen, som håller allt vid liv. Förlåt oss allt detta, Herre. Och jag ber dig, Herre. Kom med din varma heliga ande och berör ditt folk på nytt. Så att vi får på nytt få se dig och få se Guds riket som det är tänkt att ses. Där du verkar.